Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar hunnit svälla.
Vad är socialism och vad är demokrati och går de att förena? Svaret är, på den sista frågan, är nej. Hej, jag heter Sven Larsson, jag är politisk ekonom, doktorerade vid Roskilde universitet för 20 år sedan drygt. Bor i USA sedan 2002. Här har jag jobbat som politisk konsult, som ekonom åt tankesmedjor på högerkanten. Jag har skrivit åtskilliga böcker. Min senaste bok heter Democracy or Socialism? The Fateful Question for America in 2024. Och jag tänkte prata lite om den idag. Jag tänkte också prata om socialismens frammarsch i Sverige och jag tänkte knyta den till ett aktuellt ämne, den nya forskningspropositionen som den svenska regeringen har lagt fram. Därför att jag tycker att den är en symbolisk milstolpe i att avskaffa den svenska demokratin och att utveckla den svenska socialismen. Och forskningspropositionens anda ligger i linje precis med hur jag beskriver socialism och demokrati och förhållandet mellan dem i min bok. Så jag ska återkomma till forskningspropositionen lite senare. Låt mig först prata om socialism och demokrati. Och jag ska göra det i kontexten av socialismens historia i Sverige. Det finns de som hävdar att Sverige inte var ett socialistiskt land före 1960. Jag har till och med sett Johan Norberg någonstans göra en referens till att Sverige inte var ett socialistiskt land före 1989. Jag hoppas att minnet sviker mig där, men varken 1989 eller 1960 är starten på den svenska socialismen. Den börjar på 30-talet. Den socialdemokratiska regering som vann valet 1932 hade förvisso ideologiska ambitioner, men det var inte förrän 1934 som man fick ett omfattande systematiskt program för att införa socialism i Sverige. Och det var då i boken Kris i befolkningsfrågan som Gunnar Alva Myrdal skrev. Den boken förklarar dem bättre än något annat hur den svenska välfärdsstaten kom till och varför. Man ska komma ihåg dock att det fanns mycket välutbildade och belästa socialister i den svenska regeringen redan innan Myrdalarna skrev sin bok. Ernst Wigforss till exempel började formulera ett marxistiskt politiskt program och en marxistisk ekonomisk teori för sin politiska praktik redan före förra sekelskiftet, alldeles i slutet på 1890-talet faktiskt. Wigforss var en oerhört intelligent och som sagt beläst man. Och hans arbete föll väldigt väl i linje med vad Myrdalarna skrev. Så det var lätt för Socialdemokraterna att ta Myrdalarnas bok Kris i befolkningsfrågan och omsätta den i praktiken. Ungefär 1937 kan man säga att de började införa välfärdsstaten i Sverige, den socialistiska välfärdsstaten i Sverige. Och innan vi går vidare kanske vi ska notera varför välfärdsstaten är socialistisk. Alltså det finns en missuppfattning om socialismen som säger att socialism handlar om att den offentliga makten tar privat egendom. Så är inte fallet. Det är enbart den yttersta extremen av socialismen. Socialismen är ett kontinuum som slutar i konfiskation av privat egendom. Men det är som sagt bara slutstadiet. Det är det vi brukar kalla kommunism. Kommunismen är egentligen den politiska sidan av socialismen som Lenin utvecklade. Socialismen börjar med att den offentliga makten, att vi börjar använda den offentliga makten för att ta inkomst och annan egendom från vissa medborgare och ge till andra. Kort sagt ekonomisk omfördelning. Det är socialismens början. Det är där den startar. Sen växer socialismen i och med att vi börjar ta mer och mer egendom och inkomster, inklusive inkomster, från vissa och ge till andra. I och med att vi gör det och bedriver omfördelning så expanderar vi också socialismens närvaro i ekonomin. Vi expanderar acceptansen för socialismen. Och det var precis det som Socialdemokraterna insåg under slutet av 30-talet. Så man ägnade 40-talet och 50-talet åt att bygga den svenska socialistiska välfärdsstaten. Återigen, vid pass 1960, när vissa hävdar att man började bygga socialismen i Sverige, började bygga välfärdsstaten, vid pass 1960 hade man i tvärtom fullt, i stort sett fullskaligt utvecklat den svenska socialismen. Man hade centraliserat och nationaliserat skolsystemet. Man hade infört ett helt offentligt finansierat sjukvårdssystem med undantag för mentalvården, den kom senare. Man hade infört ett omfördelande system för det som nu kallas försäkringskassan. Sjukkassorna socialiserades. Jag kommer faktiskt ihåg hur äldre släktingar när jag växte upp pratade om sjukkassorna. Därför att man hade privata sjukkassor en gång i tiden, sen blev de offentliga och skattefinansierade. Och så vidare och så vidare. Man socialiserade steg för steg, bit för bit, inte egendom, men folks konsumtion, folks utgifter, folks behov, om man uttrycker sig så, blev i allt större utsträckning den offentliga sektorns angelägenheter. Barnomsorg. Man nådde till slut en punkt där meningen var att alla barn skulle gå på dagis för att, och de skulle vara helt offentliga naturligtvis. Det var tanken under 40- och 50-talen. Man socialiserade konstruktionen av byggandet av nya bostäder. Under 40-talet nådde man en punkt där om minnet inte sviker mig, 90% av allt bostadsbyggande ett tag var helt finansierat genom det offentliga. Det där har ju varierat över åren, men man hade alltså en ambition av att standardisera, socialisera bostadsbyggandet. Själva arkitekturen skulle spegla det socialistiska idealsamhället. Man byggde bostäder och bostadsområden som var formulerade, konstruerade, ritade efter en socialistisk doktrin där du skulle ha offentlig barnomsorg. Du skulle ha kollektivistisk matlagning. Familjerna som bodde i ett hus skulle äta tillsammans. Man skulle skapa i princip kinesiska folkkommuner. Det var det som då folkhemmet i någon mening handlade om. Man nådde aldrig riktigt fram dit naturligtvis, till den extremen. Men man kom en mycket lång bit på vägen. Man byggde den största, mest omfattande välfärdsstat som vi har sett i den fria världen. Och den välfärdsstaten hade man som sagt byggt till fullo, inklusive att socialisera pensionerna med ATP-reformen, vid pass ungefär 1960. Efter det började man höja skatterna därför att man behövde naturligtvis finansiera den här välfärdsstaten som man då hade byggt ut. Momsen infördes, kommunalskatterna exploderade under 60-talet. Marginalskatterna steg kraftigt under 70-talet. Man nådde en punkt där man började kväva ekonomin. I början av 70-talet hade den svenska ekonomin nått en punkt där den offentliga sektorn konsumerade mer än 40% av BNP. Och det finns etablerat i makroekonomisk forskning, det är ganska solitt belagt, att när den offentliga sektorn når 40% av BNP, då trycker den permanent ner tillväxten. Så att du får en lägre tillväxtbana. Därför att den offentliga sektorn är så stor. Jag förklarar den här mekanismen, varför det här händer, i min bok Democracy or Socialism, The Fateful Question for America in 2024. Den finns tillgänglig på Amazon i Sverige för övrigt. Men det var det här, den här expansionen av socialismen i Sverige åtföljdes också av en sakta tillbakarullning av demokratin. Man centraliserade den politiska makten, den offentliga makten i Sverige, steg för steg. Man avvecklade det kommunala självstyret. Det formellt sett så finns det kvar i Sverige. Det står fortfarande på ett papper någonstans att kommunerna är självständiga i Sverige. Det, i alla väsentliga avseenden är kommunerna enbart vasaller som utför centralmaktens order. Det här började redan med att man byggde upp välfärdsstaten under 40- och 50-talet. Och man genomförde också en mycket omfattande kommunalreform där man tog bort 90% av alla kommuner, och Sverige hade någonstans runt 270 kommuner efter reformen. Det där har ju varierat lite över tiden, men någonstans i de slängarna var man då i början av 70-talet. Man avskaffade tvåkammarsystemet i riksdagen, gick till ett enkammarsystem. Den övre kammaren var tillsatt enligt ungefär samma modell som den tyska federala senaten och som senaten här i USA ursprungligen var skriven, nämligen att man skulle ha någon form av indirekt demokrati där för att moderera svängningar i det direkta majoritetsstyre som den nedre kammaren var. Det där avskaffade Socialdemokraterna under slutet av 60-talet, och 1970 var första valet med en enkammarriksdag. Sen dess har Sverige sett mycket större politisk ensidighet, och jag tror att det är en väsentlig förklaring till att Sverige ser ut som det gör idag, är att man valde att rulla tillbaka demokratin. Man dämpade demokratin och simplifierade demokratin till att enbart handla om rent majoritetsstyre. Alltså man ska komma ihåg en sak om demokrati. Att majoritetsstyre, att majoriteten har rätt, är bara en sida av saken. Majoriteten har naturligtvis inte alltid rätt. Det är nämligen så här att om majoriteten skulle bestämma sig för att man ska offentligt prygla alla personer som inte tycker som majoriteten, har då majoriteten rätt? Självklart inte. Det finns en annan sida av demokratin, och det är att minoriteten måste kunna skydda sig mot majoritetens missbruk. Och den minsta minoritet som finns, det är individen. Och individens skydd mot majoritetens missbruk, det är någonting som går som en röd tråd genom socialismens hela frammarsch under 1900-talet, inklusive i Sverige. Att man avskaffar, man sakta avskaffar mer och mer av individens skydd och minoriteters skydd mot majoritetens missbruk. Så att man får ett rått, primitivt statsskick där den parlamentariska demokratin ges all moralisk legitimitet. Sverige har inte ens en författningsdomstol som kan överpröva och formellt stoppa lagar. Man kan rådge, lagrådet kan rådge riksdag och regering, men de kan i princip göra som de vill. Och det här har naturligtvis fått konsekvenser. Det har ju fått konsekvenser även idag i Sverige när man har gett statsministern odemokratisk makt att styra landet. Va? Det leder också till konsekvenser som blir, ska vi säga, lite mer subtila. Men när man får en simpel majoritetsregel och individens skydd inte längre är relevant, minoriteters skydd inte längre är relevanta, när man får en simpel majoritetsregel för hur ett land ska styras, då omstöper man också individen. Man omformulerar individens essens nästan. Från att vara en individ till att bli en kugge i ett samhällssystem, en kugge på ett samhällshjul där den ska fullgöra vad majoriteten har bestämt att individen ska fullgöra. Det här låter som en brutal aforism, men man ser i hela formuleringen av den svenska välfärdsstaten hur den här idén manifesteras. Du är inte en individ, du är en skattebetalare. Du är inte en individ, du är en konsument av välfärdstjänster. Och i bägge fallen så ska du anpassa din tillvaro, du ska anpassa ditt arbete, du ska anpassa din företagsamhet till vad skattesystemet kräver av dig. Vad du vill och inte vill är av underordnad betydelse. Skattesystemet, Sverige har världens mest omfattande beskattning. Skattesystemet kräver att du uppför dig på ett visst sätt. Och då är det bara för dig att anpassa dig. På samma sätt ser det ut på den andra sidan av ekvationen. Om du vill ha sjukvård så får du anpassa dig till den sjukvård som den offentliga makten anser att du ska ha tillgång till. Om du ska ha inkomsttrygghet genom Försäkringskassan, genom pensionssystemet, så får du anpassa dig till de lösningar som den offentliga makten tillhandahåller. Och när den offentliga makten tillhandahåller vissa lösningar och inte tillhandahåller andra, då är det upp till dig att acceptera det. Man ruckade lite grann på de här rigida systemen under 80-talet därför att det kom en revolt mot välfärdsstaten då. Den revolten, ska man säga, den symboliserades i mångt och mycket av löntagarfondsfrågan. Löntagarfondsfrågan var ju, för de som kommer ihåg det, jag skriver för övrigt, har ett långt avsnitt i min bok om löntagarfondsfrågan. Löntagarfonderna var ett försök av den svenska statsmakten, den socialdemokratiska statsmakten, att ta över svenska företag, ta över ägandet till svenska företag. Man införde en skatt på så kallade företagsvinster, det vill säga företagens inkomster. Tog pengarna, stoppade dem i en fond och sa nu ska vi börja köpa upp era aktier. Så staten tog deras pengar och köpte upp företagen och började ta över ägandet. Det här möttes med fruktansvärd politisk en stark politisk motkampanj. Jag överdriver inte om jag säger att det var nog den mest uppseendeväckande episoden i modern politisk historia i Sverige. Där hela näringslivet, hela den borgerligheten, intresseorganisationer av alla dess slag stod på barrikaderna ville stoppa detta. Det kom till en punkt där Palme, som var drivande bakom det här, ljög offentligt och sa att jag aldrig varit för det här, det finns väl dokumenterat att han var det. Men han insåg att det här var en politisk ett politiskt sänke som de inte kunde vara knutna till. De införde en begränsad reform som den borgerliga regeringen sedan avskaffade 10 år ungefär efter att det hade införts. Men löntagarfondsdebatten satte också fingret på spänningen mellan kollektivets, majoritetens vilja och individens rätt. Så ur det föddes tanken på att man skulle kunna välja skola, man skulle kunna välja barnomsorg. Det skulle finnas en viss flexibilitet i så att folk kunde känna att de hade lite grann frihet i alla fall. Skolvalet i Sverige är ju egentligen en chimär. Danmark har det genuint riktiga skolvalet. Alltså i Sverige är det så att det skolmyndigheterna bestämmer huruvida det får finnas privata skolor eller inte och vad de får undervisa i. I Danmark så bestämmer staten ett minimalt, ska vi säga, en minsta gemensamma nämnare för alla skolor och säger här har vi en kärnläroplan som ni måste tillhandahålla. Vad ni gör därutöver, det skiter vi. Och sen är det bara att gå upp och ut och öppna en skola i praktiken. Så Danmark har ett genuint skolval. Jag har själv sett det när jag bodde i Danmark. Sverige har det inte. Och det skälet till att man i Sverige inte införde den danska modellen, det var att statsmakten inte ville släppa kontrollen. På samma sätt fungerar det inom barnomsorgen. Man tillåter inte ett fullt fritt val där. Och orsaken till det här, det är att gör man det, då måste man också släppa den offentliga sektorns finansieringsmonopol. Släpper man finansieringsmonopolet så släpper man också själva instrumentet för ekonomisk omfördelning. Om du kan köpa dig en privat sjukförsäkring och helt strunta i landstingen. Om du skulle kunna ta din landstingsskatt och gå och köpa en privat sjukförsäkring istället. Då skulle den offentliga makten inte längre ha kontroll över din sjukvård. Men så länge du tvingas betala landstingsskatt och inte kan köpa din egen sjukförsäkring för de pengarna, utan måste lägga extra pengar ovanpå en privat sjukförsäkring. Så länge du måste göra det, då är du underordnad det ekonomiska omfördelningssystem som välfärdsstaten utgör. Och i och med att individen inte har ett val, i och med att individen fråntas möjligheten att fatta sådana beslut och välja efter eget huvud, så har man naturligtvis också inskränkt demokratin. Alltså demokratin har alltså blivit liktydig med majoritetens vilja, oavsett i princip vad den majoriteten vill. Och det här är alltså det här är ett resultat av att man har valt att expandera socialismen, och när man väl har expanderat den till dess till bristningspunkten i Sverige, så har man då minimerat demokratins närvaro. Det är klart att Sverige i någon mening fortfarande är en demokrati, men man ser hur den urholkas mer och mer på fler och fler områden. För att återkomma till vad jag nämnde tidigare, forskningspropositionen. Här har vi alltså ett dokument från regeringen som är ämnat att formulera grundvalarna för hur forskning och utbildning ska bedrivas på svenska universitet. Och den tes enligt vilken man formulerar de grundvalarna, det är alltså en så kallad värdegrund. Man säger att all forskning och utbildning ska bedrivas enligt värdegrunden. Vi kan återkomma till begreppet värdegrund senare, men man stipulerar att det finns en ideologisk princip som måste genomsyra all verksamhet vid universitet och högskolor. Och när man gör det, då utesluter man också annan verksamhet. Den makt som äger rätten att definiera värdegrunden kommer också att kontrollera all forskning och utbildning vid universiteten. Den makt som definierar värdegrunden är den makt som bestämmer vad du får och inte får forska och utbilda om vid de svenska universiteten. Det här, för mig som växte upp under det kalla kriget, så är det här fullkomligt obegripligt att någon kan ens tycka att det är en bra idé. För det var nämligen exakt så det gick till i Sovjetunionen. Jag kommer ihåg när Sovjetunionen föll samman. Jag var vid Stockholms universitet då. Jobbade som lärarassistent och läste filosofi. Och jag vet att jag vid ett tillfälle var på ett möte med några med ett par nationalekonomer från Sovjetunionen som hade kommit ut. Och vi satt och hade någon, det var genom någon sammankomst, vi satt och hade fikade där, de pratade stapplig engelska, men vi lyckades kommunicera. Och jag vet att jag frågade dem hur såg utbildningen ut, vem bestämde vad. Ja, de hade politiska kommissarier överallt som satt och definierade vad de kunde och inte kunde prata om. Man var tvungen att undervisa enligt marxistisk ideologi. Och då sa jag det att ja, men marxismen är ju bara en av många ekonomiska teorier, och det hade de naturligtvis börjat inse vid det här laget. De insåg att det fanns österrikisk teori, det fanns keynesiansk teori, det fanns institutionell ekonomisk teori och så vidare och så vidare. På samma sätt så insåg de att på det filosofiska planet så var det inte bara marxism-leninismen som var förhärskande eller den enda politiska teorin. Det fanns ju massa andra, hade de insett. Jag vet att jag vid ett senare tillfälle träffade en ungersk nationalekonom i ett annat sammanhang. Han hade börjat läsa Hayek, han hade börjat läsa Robert Nozick, han hade börjat läsa en massa libertarianer efter att då man släppte det politiska förtrycket i Ungern. Och han reste då, tog chansen att åka på varenda konferens han kunde för att lära sig om alternativa ideologier. Och den här upplevelsen som jag hade då när jag träffade de här människorna, hur de hade kommit ut ur värdegrundstänkandet i Sovjetunionen, när de då stod och hade hela denna vida värld av disparata konkurrerande åsikter och kunde själva bilda sig en uppfattning om vad de tyckte var rätt och riktigt. Den upplevelsen av att se dem göra det var som att se en fågel som hade suttit i bur och fick sträcka sina vingar för första gången. Vad den svenska forskningspropositionen gör, den nya forskningspropositionen, det är att den tar den där fågeln, stoppar in den i buren och stänger grinden. Det är det man vill göra. Den som definierar värdegrunden kommer också att definiera när och var och hur du får flyga. Och säger värdegrundsdefinitörerna att du inte får flyga, då kommer du inte att få flyga heller. Sverige har inga privata universitet. Sverige har ett helt socialiserat högskoleväsende. Här i USA så har vi till allra största delen privata colleges och universitet. Delstaterna har sina, men det finns privata akademiska institutioner spridda över hela landet. Den federala regeringen har inga universitet förutom de som är dedicerade till militären. Och det innebär att det är inte praktiskt möjligt att införa den här formen av värdegrundsmonopol i det här landet. Men det är heller inte möjligt att göra i länder där folk värnar om demokratin och värnar mer om demokratin än om socialismen. Varför vill då en socialistisk regering införa värdegrundsmonopol i det akademiska systemet? Jo, därför att historiskt sett så finns det en institutionell struktur i ett samhälle som har hållit ut i försvaret av frihet och demokrati. Och det är det akademiska systemet. Det akademiska systemet har också varit ledande i att avancera totalitära ideologier. Det finns oerhört många förespråkare för kommunism och marxism inom både på universitet i Europa och här i Nordamerika. Men det finns också folk som har den motsatta uppfattningen. Och är man paranoid nog som aspirerande socialistisk regim, då tror man också att även om det akademiska systemet är sympatiskt inställt till socialismen, så vågar man inte ta risken att det akademiska systemet ska revoltera mot införandet av fullskalig socialism. Det fanns en KGB-agent som hette Yuri Bezmesov. Jag har för mig att han efter att han hoppade av var verksam i London och sedan i Kanada. Som berättade om hur kommunisterna i Sovjetunionen använde akademiker för att avancera sina idéer och sitt ideologigods i länder som man ville utöva inflytande över. Han hade varit verksam i Indien. Och han hade sett hur journalister och akademiker verksamma vid universitetet var naivt positivt inställda till kommunismen och hur lätt det var att få dem att hänga med, så att säga. Orsaken, sa han, det var att man behövde bara lova dem att de skulle få vara med och styra landet när den nya eliten skulle formeras. I själva verket, sa han, så var dessa nyttiga idioter, som de Lenin kallade dem, de var, stod högst på listan över vilka som skulle avrättas när väl då kommunismen hade införts. Men man behöver inte gå så långt. Det är den extrema sidan av det hela. Vad det egentligen handlar om, det är att vill man som regering, som regim, som socialistisk regim, säkra fullständig hegemoni på det intellektuella planet, i den politiska sfären, vill man göra det, så måste man på ett eller annat sätt ta full kontroll över universiteten. Och det är det ljuset, det är det historiska ljus som jag ser den här forskningspropositionen som den svenska regeringen har lagt fram. Alltså den kommer inte ur ett vakuum. Den kommer ur en historisk kontext. Den svenska socialismen avancerade under 40- och 50-talet och etablerade fullskaligt en välfärdsstat som nominellt sett kunde fungera inom ramen för en parlamentarisk demokrati. Men den parlamentariska demokratin begränsade välfärdsstatens expansion. Därför omstöpte man demokratin så att den passade de behov som den socialistiska välfärdsstaten hade. När man hade gjort det så kunde man sakta börja avancera igen. Men fröna till motstånd fanns fortfarande. Det var därför vi fick löntagarfondsdebatten och ska vi säga, den libertarianska, lite grann av en kontrarevolution på 80-talet som sen föll ifrån i med 90-talskrisen. Men man kunde sen, när man då hade hanterat de här systematiska hindren, så kunde man fortsätta att sakta avancera socialismen. Nu har det dock skett på ett mer politiskt, filosofiskt plan. Man har avskaffat debatten om den ekonomiska politiken, det gjorde man på 90-talet. Man har väldigt bestämt försökt avskaffa debatten om invandringspolitiken, och nu ska man då avskaffa den fria forskningen på universiteten, så mycket som det finns kvar av den. Och det här är naturligtvis oerhört allvarligt, därför att frågan man måste ställa sig i slutändan är ju, vad kommer att hända med universiteten? Jag kan bara svara för samhällsvetenskaperna, men jag kan säga att den svenska samhällsvetenskapliga forskningen började gå ut för redan på 80-talet. Nationalekonomin som vetenskap i stort sett imploderade efter att man hade den nyklassiska varianten tagit över. Det är en annan diskussion. Men man centraliserade i mångt och mycket forskarutbildningen inom nationalekonomi i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Man har gjort likadant på många andra områden. Att man har de facto centraliserat. Alltså man har infört någon form av hegemoni som har gjort det omöjligt för alternativ forskning att existera annat än som undantag. Men undantagen har fortfarande funnits. Det har fortfarande funnits ett element av självständighet vid universiteten. Det är det man vill åt när man vill införa värdegrunden som fundament för all utbildning och forskning. Återigen, den som definierar värdegrunden är den som definierar vad man får forska och utbilda om. Det är inte den som tycker att det är rätt att ha en värdegrund ska ställa sig frågan, är det du som definierar den eller är det din värsta politiska motståndare som definierar den? Det är samma fråga man måste ställa sig med all offentlig makt. Jag ställer den här frågan, det är en fråga som kommer upp här i USA, för att ta ett annat exempel, men av samma natur. Här har vi någonting som heter The Patriot Act, som ger den federala regeringen stora möjligheter att avlyssna folk. Och frågan som jag har ställt politiker som stödjer den här är, skulle du lita på att den här Patriot Act användes ansvarsfullt av din värsta politiska motståndare? Och om man vill se blanka ögon på en politiker, då är det precis den sortens fråga man ska ställa. Samma sak till de som nu kommer att rösta för forskningspropositionen i den svenska riksdagen. Skulle du vilja låta din värsta politiska motståndare få definiera värdegrunden så som de ser att den ska definieras? Skulle vänsterpartister vilja att Sverigedemokrater fick definiera värdegrunden? Om Sverigedemokraterna röstar för det, skulle de låta vänsterpartisterna definiera den? Och så vidare. Alltså det kan bara finnas en värdegrund. När man monopoliserar det principiella innehållet i forskning och utbildning, då kan det bara finnas ett sånt innehåll. Du kan till exempel inte ha en kurs i nationalekonomi vid ett svenskt universitet som diskuterar kostnader och ekonomiska fördelar med invandring. Därför att om värdegrunden säger att invandring är bra, så utesluter man den sortens kurser. Nästa steg blir naturligtvis att säga att man kan inte forska juridik om individens rätt gentemot staten, om man axiomatiskt säger att staten har rätt. Och det här låter absurt, men jag har ett exempel på det här i min bok Democracy or Socialism: The Fateful Question for America in 2024. Du kan hitta den på Amazon i Sverige. Jag har ett exempel i den boken. Jag går igenom Solzhenitsyns beskrivning av hur Lenin tog makten i Sovjetunionen. Det finns ett exempel där hur Lenin talar om för sin justitieminister Kursky hur han ska hantera juridiska konflikter. Och de ska inte hanteras på basis av att man ska vara en tredjeparts konfliktlösare, utan de ska hanteras på basis av en värdegrund. Den värdegrunden är marxism-leninismen. Där säger man att den som tillhör bourgeoisien har axiomatiskt fel. Den som tillhör arbetarklassen har axiomatiskt rätt. Och eftersom staten, enligt marxism-leninismen, är arbetarklassens härold och representant, så har staten alltid rätt mot individen. Den individ som opponerar sig mot staten är definitionsmässigt en del av bourgeoisien och ska därför dömas för att ha fel i domstol, oavsett de faktiska omständigheterna i fallet. Om jag nu som forskare i juridik skulle vilja forska om individens rätt och säga att kanske det finns rättigheter som individen har gentemot staten, och staten säger att staten alltid har rätt och skriver in det i sin värdegrund, vilken rätt har jag då att forska om det? Jag säger inte att den svenska forskningspropositionen går så här långt, men det här är den principiella konsekvensen av att införa en värdegrund. Det kan bara finnas en värdegrund. Precis som socialismen monopoliserar ekonomin, monopoliserar den också det intellektuella samtalet. Och det här är den praktik enligt vilken socialismen sakta men säkert avskaffar demokratin. Nästa fråga att ställa sig är naturligtvis: är demokratin socialismens härold? Är demokratin sin egen baneman därför att den öppnar för socialismen? Och den frågan jag inte tänker gå in på idag, men det kan vi hemskt gärna diskutera vid ett annat tillfälle. För att sammanfatta frågeställningen kring socialism och demokrati: de två är oförenliga. Med mindre än att vi har ett annat demokratibegrepp än vad vi i Europa har utvecklat de senaste par hundra åren, så är socialism och demokrati oförenliga. Jag beskriver det här i min bok, som sagt. Jag förklarar med åtskilliga exempel och en djup ideologisk dykning in i socialismen, förklarar jag exakt hur det här fungerar. Jag pratar om det, det boken är på engelska, så att jag använder termen an uneasy roommate agreement. Alltså du har två individer som har kommit överens om att bo, dela på en lägenhet, varsitt sovrum, och så har de gemensamma ytor där den ena hela tiden tränger sig på den andra och kräver kompromisser av den andra. Så fungerar socialismen när den ska försöka sammanbo med demokratin. De två fungerar inte tillsammans, och det är den stora obändiga lärdomen av det 20:e århundradet. Och vi står idag internationellt sett från Amerika till Europa och vidare inför samma frågeställning igen. Vilket väljer vi? Socialism eller demokrati?
Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älv och sjöar bryta isens band och muntert bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikeskant, det lyser violett kring